Fantastiskt, tack så mycket. Vilken härlig. Hur många var det som var här igår kväll? Men han, ja, det var ett helt gäng. Fantastiskt bra lovsångskväll, så roligt. Kul att se så många här. Jag heter Albin. Jag kommer ifrån Örnsköldsvik men har bott här i 2,5 år och har fått bo på kyrkan i en natt också nu med det här fantastiska gänget och haft konfa-övernattning här. Kan vi ge en applåd för dem, hallå? De har klarat sig genom en hel natt här. Sjukt. Vi har haft jätteroligt. Och nu ska vara roligt. Vi ska prata om bön lite grann. Jag skulle vilja tala om specifikt lite uthållig bön. Jag hade en klasskompis i åttan gick jag. Jag gick faktiskt också konfa då. Jag kommer ihåg det för att vi hade just spelat in en reklamfilm för konfan. Jag gick svenskkyrklig konfa då. Jag har gått dubbla konfirmationer både i Pingst och i Svenska kyrkan. Och då gick jag tillsammans med en kompis där. Så han har spelat in en reklamfilm och då på den reklamfilmen hade jag sagt att jag tror på bön. Jag tycker det är fantastiskt att vi får lära oss om Bibeln här och jag tror på bön, sa jag. Och då sa den här klasskompisen till mig då, hur kan du tro på bön? Vadå? Så om jag ber om en varmkorv, kommer den falla från himlen då? Jag tror inte det, va? Och jag hade inget bättre svar då än, nej, det funkar inte så. Men det är en relevant fråga som jag har ställt mig. Men hur funkar bön då? Jag ska läsa ett stycke från Gamla testamentet som kan vara lite kryptiskt, men jag tror verkligen att det handlar om bön. Och det här handlar om Elisa. Det är Elisas sista grej. Han var en profet i Gamla testamentet som fick göra fantastiska gudsunder. Han var riktigt gammal vid den här tiden. Det är i Andra Kungaboken kapitel 13, vers 14 för er som vill hänga med. Det kommer komma upp på skärmen också alldeles strax här. Och handlar om Joas, en kung som det står att han gjorde inte det som var gott i Herrens ögon. Han var inte en bra kung helt enkelt. Men han kommer till Elisa för han har hört att han är en gudsman. Och han vill ju ha hjälp, Joas. Vad vill han ha hjälp med? Han vill ha hjälp att vinna krig såklart. Och då går han till Elisa, den här elaka kungen. Och så står det att när Elisa låg sjuk i den sjukdomen som han dog av, kom Joas och tack Johannes. Första glaset vatten för dagen, det behövdes. Kom Joas, Israels kung, ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sa, min fader, du som för Israel både vagnar och ryttare. Då sa det Elisa till honom, hämta en båge och pilar. Han hämtade en båge och pilar åt honom. Och han sa till Israels kung, ta tag i bågen med din hand. Och när han har gjort detta, la Elisa sina händer på kungens händer. Sedan sa han, öppna fönstret mot öster. När han hade öppnat det sa Elisa, skjut! Och han sköt. Då sa han, en herrens segerpil. En segerpil mot Aram. Du ska slå arméerna vid Afek så att de förgås. Jättebra, tänkte Joas. Perfekt. Och sen sa han, ta pilarna. När han hade tagit dem sa han till Israels kung, slå på jorden. Och denna slog 3 gånger. Sen slutade han. Då blev gudsmannen Elisa vred på honom och sa, du skulle ha slagit 5 eller 6 gånger. Till då skulle du ha slagit arameerna så att de hade blivit tillintetgjorda. Nu kommer du slå arameerna bara 3 gånger. Och sen står det att Elisa dog och man begravde honom. Och så är berättelsen slut där. tycker det här är jättekryptisk text. Här kommer alltså kungen, allt går jättebra, han skjuter en pil och Elisa säger en segerpil, du kommer vinna. Och sen så säger han slå mot marken. Han säger inte hur många gånger. Han säger slå mot marken. Och så blir han upprörd för att han slog 3 gånger. Och sen dör han. Och hinner inte förklara så mycket mer. Men jag läser det här och försöker tänka, vad tänkte Joas i den här stunden? Vad gick genom hans huvud? Det är ganska konstiga grejer han behöver göra här. Ja, men vadå? När jag ber brukar jag knäppa händerna och säga, snälla Gud, låt mig vinna det här kriget. Nej, det brukar jag inte be, men jag krigar inte jättemycket. Men han ska skjuta en pil och sen ska han slå på backen. Han tänker säkert, men vad är det jag ska göra? Ja, jag testar väl. Funkar det inte så funkar det inte. Lite kryptiskt kanske han gör. Eller så är han jättehoppfull. Och kanske till och med hitåt att han säger, perfekt! Är det här allt jag behöver göra för att få det jag behöver? Jag tror vi är ofta så här. När vi ber. Å ena sidan så känns det hopplöst. Vi kommer gråtandes inför gudsmannen, inför Gud själv. Och så säger vi, Gud lös det här. Jag gör vad som krävs, bara kör. Och sen så, knack, knack, det funkade inte. Så ger vi oss. Och ibland så är vi helt tvärtom. Att, ja, men, eller så hänger det ihop att vi tror att Gud är en godisautomat. Eller en McDonald's drive-in. Där vi säger 2 McDoubles och ett bönesvar, tack. Vi får det vi vill ha och så går vi iväg. Men jag tror bön är så mycket djupare än så. Bönen handlar inte om i första hand vad vi kan få, utan det är en konversation. Det är samtal med Gud själv, den högsta högsta, den heliga skaparen av himmel och jord och pappa. Samtidigt. Så om jag ber om en varmkorv, kommer den falla ner från himlen? Vi vill alltid ha det vi vill, på det sätt som vi vill och i den tid vi vill. Men vad var det Jesus bad? Fader, låt din vilja ske. Inte min. Jesus, och då var det inte bara en varmkorv Jesus bad om. Han bad, snälla låt mig slippa dö på korset. Det är Gud själv, Guds son är, som säger, snälla låt mig slippa det här. Men om det är din vilja Gud, låt det ske. Då ska jag göra det. Jag åt lunch här om veckan med min gode vän Julius, sitter där bak. Och jag frågade honom, om man ber men inte får svar, vad beror det på? Vad beror det på? Och han tittade på mig. Nej, fortsätt be. Nej, men vad beror det på? Nej, fortsätt be. Det är fel fråga. Och så tog han, ge mig din hand, sa han. Så tog han min hand och så Så när du ber, då är det som att du tar tag i Guds lillfinger och försöker peka åt det du vill. Och när du inte får svar på det du ber om, fortsätt be och ta tag i hela handen. Och när du inte får svar på det, ta tag i hans arm och dra i han. Slit i Gud. Och när du har bett och bett så att du klänger på honom, så har du insett att målet med bönen var inte att få det du bad om, utan det var att lära känna skaparen av himmelen och jorden. Lära känna han som har dött för dig. Målet med bön är intimitet med Gud. Relationsbyggande. Det är att prata med pappa. Jag och min farsa hade väl inte super bra relation när jag bodde hemma. Ja, det är klart vi hade en bra relation, men vi umgicks inte så jättemycket. Vi kunde spela tv-spel ibland. Det var vår grej. Eller se på filmer. Men efter det, nu när jag flyttat hem, nu när jag flyttade och insåg att okej, jag träffar inte pappa varje dag. Pappa har insett att den där svettiga tonåringen bor inte i källaren längre. Så har vi insett att vi måste ta tid till varandra om vi vill fortsätta lära känna varandra. Så vi har försökt att verkligen ta tid. Att när vi träffas, när vi åker till varandra, så umgås vi, då gör vi saker. Och vi pratar nästan varje dag i telefon. Och det har gjort att vi har lärt känna varandra bättre än någonsin. För jag pratar med min pappa varje dag. Vi har väldigt snabba samtal. Han är en affärsman. Så det är oftast, hej, vad är det som händer? Okej, lycka till med det. Ha det bra. Vi kan prata 2 minuter. Men det är 2 fantastiska minuter. Ibland blir det längre, ibland blir det så här. Men för att jag ska lära känna min pappa, för att jag ska kunna känna relation med honom ännu mer än någonsin, då vill jag prata med han. Prata med han mer. För precis som Gud så kan han kännas väldigt långt bort ibland i Övik. Och precis som Gud så är det bara ibland man verkligen ser honom jättetydligt och känner att nu är han nära. Men vi kan alltid prata med han. Och Gud, han är aldrig fast i något affärsmöte eller någonting. Han har alltid tid för dig. Bön ger klarsyn. Det ger perspektiv. Det är alltså, det handlar inte om den där varmkorven. Det handlar om att när du ber, Gud, ge mig en varmkorv, helst från Biltema. Och så inser du att det kanske inte är en varmkorv du behöver. Till slut så kanske Gud visar dig, här en fin sallad du kan köpa. Eller så kanske han visar dig på vilka fantastiska vänner du har runt omkring dig. Eller din familj. Att du har vatten rinnande i kranen och du har en brödskiva i kylen. Och att du klarar dig med det du behöver. Gud säger, Jesus sa att han är den gode fadern som ger oss det vi behöver. Han förser sina barn. Men om jag verkligen, verkligen vill ha den där varmkorven, vad säger Jesus då? Men då säger han att vi ska fortsätta be. Fortsätta att klänga fast i den där armen. Jag vill läsa till bibelord här, och det är från Lukas evangeliet kapitel 18. Och då står det om änkan och domaren. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Alltid borde be utan att tröttna. Jag är en sån här som har väldigt svårt att be länge i sträck. Min fästmö Julia, hon älskar att vara på bönemöten. Hon kan be en timme i sträck och är stämningen bra så gärna en timme till. Jag är så här, ekorre, blir distraherad. Men att be ständigt betyder inte att alltid gå runt och be och be och be. Utan det är liksom, i allt ni gör, be över det. Be i baksidan av huvudet. Be under dagen. Och då står det så här. Jesus berättar för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Och i en stad så fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Riktig prick. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa: ge mig rätt inför min motpart. Ge mig det jag vill ha. Och till en tid så ville han inte. Han sa nej. Men sedan sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, så ska jag ändå ge den här änkan rätt. Därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren Jesus sa: hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han lyssnar tåligt till dem? Gud vill ge oss det vi behöver. Och han vill se oss ibland dra oss närmare honom och fortsätta be. För bön fungerar och Gud svarar på bön. Och ibland så är tystnad ett svar. Ibland så vill Gud att vi ska ta och greppa handen och armen och klänga oss på honom. Ibland vill Gud att vi ska slå inte bara en gång, två gånger, utan vi ska fortsätta slå tills vi får ett svar. Tills vi drar oss närmare honom. Och att vi också är lydig och gör som han säger. Alltså, det finns ju en anledning varför Elisa sa: gör de här konstiga grejerna. Skjut en pil mot öster. Slå pilar i backen. Det är för att han säger: gör du som jag säger. Och jag har ofta upplevt att jag ber om vägledning och vägledning. Och Gud, visa svar här, visa svar här, visa svar här. Och så inser man, fick frågan till mig: men vad har Gud redan sagt? Men vad var det han sa för 2 år sedan om det här? Vad var det han sa? Vad har han sagt i ordet om det här? Ibland så har Gud redan gett ett svar som vi ska följa. Och det är när vi gör som han säger som vi tar oss vidare och kan få det här nästa svaret. Jag har pratat lite om uthållig bön här med Robert innan. Jag har 2 stycken. Jag satt och funderade: när har jag varit uthållig bön? Tänkte, det är väl ingen förebild i. Men det finns 2 saker som jag verkligen har varit uthållig i. Det ena var när jag ville bli basketproffs. Och det andra var när jag ville ha ett jobb på kyrkogården. Först, jag var riktigt duktig på basket när jag gick i högstadiet. Och då fanns det en kupp man kunde ta sig in i och representera Norrland. Och jag bad och bad: Gud, låt mig bli uttagen till det här laget. Men den dörren stängde han. Och jag var arg på Gud väldigt länge. Gud, jag har ju bett om det här. Hallå? Men ibland så är det att Gud stänger en dörr också för att det är inte min vilja. Det var inte hans vilja. Utan det var jag som bad vad jag ville. Men till slut så sa jag ju också, men Gud, låt din vilja ske. Låt din vilja ske det här. Och för Gud så var det inte hans vilja att jag skulle vara basketproffs. Jag tror säkert att det finns några av er ungdomar som kanske jättegärna vill bli proffs i någon sport. Och då kan Gud använda er där. Men hade jag blivit basketproffs, då hade jag aldrig hamnat här. Jag hade aldrig gått bibelskola. Jag hade aldrig flyttat till Ursviken. Jag hade kanske aldrig träffat Julia. Och sen så bad jag för ett jobb. Det fanns kyrkogården i Skällevad. Är det någon som vet var Skällevads kyrka ligger? Ja, det är ett par stycken. Där är jag uppvuxen. Sveriges vackraste kyrka. På en kulle. Sveriges enda åttkantiga kyrka. Fantastisk. Och en jättefin kyrkogård som kungen kommer att titta på ibland till och med. Där vill jag jobba. Alla ungdomar vill jobba där. De hade 120 ansökningar på 30 platser varje år. Och för att det skulle vara rättvist så lottade de ut platserna. Och jag hade sökt. Och jag hade sökt. Och så tredje, man kunde ju söka från man var 15 till 18. Så sista året jag kunde säga, nu vill jag ha det här jobbet, Gud. Och nu lägger jag det här i dina händer. Det var så att på vägen till skolan så passerade jag alltid den här kyrkogården. Bussen gick där, om jag fick skjuts av morsan så gick det där, om jag tog bilen så gick det där. Och varje gång jag passerade så bad jag för det här. Och jag bad, och jag bad, och jag bad. Gud, nu får du se till att ge mig det här. Jag tror jag bad i ett halvår. Och det var uthållighet. Jag sa att nu ska jag vara uthållig i det här. Jag har läst att jag ska vara uthållig i det här. Inte bara be, slå tre gånger. Jag ska slå och slå och slå tills jag får det här. Och då fick jag det jobbet. Och jag inte bara fick det, utan han sa som arbetare där, du, jag har inte tid att göra det här och leda sommararbetarna. Kan inte du göra det nästa år? Så fick jag komma tillbaka året efter, inte som sommararbetare, utan som den som arbetsledde sommararbetarna. Fick jag ännu mer jobb där. Så att vara uthållig i bön. Om den här orättfärdiga domaren skulle ge den här änkan det hon ville ha. Varför skulle inte Gud vilja ge er vad ni behöver? Men låt Guds vilja ske. För ibland så ber vi om att bli basketproffs. Medan det är vad vi vill ha men inte det vi behöver. Ibland så ber vi om en varm korv som ska falla från himlen. Då vi egentligen behöver en extra sallad i magen. Men slutligen så är poängen varken korv eller sallad, utan det är att lära känna Gud. Det är att dra sig närmre Gud själv. Så våga spendera tid i bön, även om det ibland känns väldigt tyst. För ibland så är tystnaden kanske det bästa svaret. För vi vet att Gud hör oss. Men han säger, kom lite närmare. Kom närmare. Och kom ihåg att Guds vilja får ske. Jag skulle vilja be för er nu. Medan vi sjunger också. Inte att alla era böner har framgång. Även om jag vill det också. Utan det jag verkligen vill skicka med er idag är uthållighet. Uthållighet i bön. Och vi ska ha förbön här till vänster också. Och är det någonting, om du vill ha speciell förbön, för just det här eller för någonting helt annat, så kom och låt oss be för er. Låt oss be tillsammans. Låt oss få stå tillsammans i våra böner så vi slipper bära dem själv. Tack Jesus att du ser oss här.